Ja, så nästa söndag får vi möta hjälten Klas, hette han så. Söndagen därefter får ni möta en hjälte som heter Anders. Anders Svedstam kommer hit och predikar sedan de två veckor. Han har varit med, eller de är, kan man säga, de planterade en församling i Partille som de började för, kan det vara nu 5-6 år sedan någonting. De kan man säga, sitter ihop med Smyna som är deras moderförsamling och så har de startat en ny församling i Partille. Och jag tänker att alla människor som planterar församlingar i Sverige, det är hjältar. Så Anders Svedstam kommer hit och förkunnar och inte bara att han, liksom jag tänkte på Anders, så var det inte bara att han kom hit och delade Guds ord med oss, utan någonting i det som de står i som församlingsplanterare tror jag kan vara nyttigt för oss att få med i tanken att vi behöver flera församlingar i Sverige idag för att nå nya människor. Så missa inte söndagarna framöver. Gör inte det. De flesta här inne har blivit vaccinerade någon gång. En del av er var ganska små så ni kommer inte ihåg mycket av det. Andra har blivit det i mera vuxen ålder. Kanske du ska ut och resa någonstans och får en spruta eller fem in i kroppen. Och det är ju för att man ska bli okänslig. Eller hur? Man ska bli lite immun. Man får en liten dos så att man inte överväldigas av det riktiga som kommer sen. Och vi ska läsa idag om vaccinerade människor. Immuna människor kanske man kan kalla det, som har blivit okänsliga för den riktiga. Människor som kanske också är lite cyniska och ser ut typ sådär. Vadå? Vem? Jag eller en yngre generation kanske ser ut sådär. Och den som då har blivit lite cynisk rycker på axlarna och säger: än sen då? Och ni gör ju självklart kopplingen till en profet från 400-talet när ni ser de här bilderna, eller hur? Vi är i den sista av våra fyra små profeter. Där vi har läst om Hosea, vi har läst om Joel, vi har läst om Habakkuk och idag landar vi i Malaki. Det finns 12 tänkte jag säga. Jag har inte så många fingrar. 12 små profeter som man kallar. Det är de sista 12 böckerna i Gamla testamentet. Och de kallas små för att de är ganska korta, de flesta av dem. Och vi har betat av nu 4 av dem över de här söndagarna. Lite svårare söndagar har det varit. Lite mer att bita i. Men du kan ju alltid lyssna igen om du inte riktigt hängde med. Och Malaki, som sagt, sista boken i ditt gamla testamente. Nej, säger någon. Det är inte alls det. Jag har massa böcker efter. Ja, de apokryfiska böckerna. Det kanske står Tobit eller Syrak eller första och andra Makkabeer-boken. Vad är det för något då? Ja, det är de här så kallade apokryfiska böckerna som aldrig har funnits med i den hebreiska bibeln. Judarna har aldrig ansett de här apokryfiska böckerna som del av Guds ord, men en del bibel, vad ska vi säga, eller förlag eller sådana som jobbar med bibeln trycker in dem i alla fall. Av någon anledning som jag inte riktigt känner till. Det kan vara intressant läsning, men det har inte räknats som Guds ord tidigare och ska inte göra det nu heller. Och utifrån Malaki så säger man då att då blir det en tystnad på ungefär 400 år fram till att evangeliernas händelser tar sin början. Och då kommer vi liksom, då placerar vi Malaki ganska lättare. Vi kommer in på en liten faktaruta här. Någonstans 450 före Kristus är vi. 60-70 kanske, det är någonstans, det är inte så noga, men ungefär där. Efter den så kallade babyloniska fångenskapen. Ni som hängt med på historielektionerna här på söndagarna vet ju att Israel delas i två. Nordriket som kallas Efraim med Samaria som huvudstad, det faller redan på 700-talet till Assyrien som kommer in och mosar det och tar bort folket. Liksom skickar ut dem runt om rikerna. Sydriket, Judarike, består fram till 586 när babylonierna är härskarna på spelplanen. Så då kommer de in och skövlar, och Judarike, Israel, är liksom borta som nation. Och människor deporteras i mängd till Babel. Sen går ett antal årtionden, sen försvinner babylonierna och perserna, det persiska riket, käkar upp det babyloniska riket, så helt plötsligt är det Persien som styr. Och då får folket börja återvända till Israel igen och bygga upp både staden och muren och templet. Och här har vi Esra, Nehemja bland annat som är med och återuppbygger det här. Och även Malaki som då verkar igen i det lilla Israel som finns. En del tror att Malaki kanske har med templet att göra, någon slags prästfunktion, för att det är en del tempel och offer. Annars vet vi inte så mycket om honom. Det som är, Malaki är ganska på ett sätt lättläst, tycker jag, till skillnad från en del av de andra profeterna. Det är lite domstolsscen över det hela, där man kan urskilja kanske sex olika disputer. När Gud liksom säger, hallå, varför gör ni så här? Och påtalar någonting. Och Israel från sin sida säger, vadå, vad har vi gjort? Och Gud säger, det här har ni gjort. Och så pågår det lite fram och tillbaka. Och det jag ser när jag läser Malaki, och du kanske har sett det också när du har läst Malaki, det är ett folk som är lite vaccinerat, som har blivit lite immuna eller lite okänsliga för det riktiga. Någonting som är återkommande i alla profetböcker nästan, det är ju det här att de gör rätt grejer, men det finns inget innehåll. Alltså man fortsätter med tempeltjänsten, men hjärtat är långt borta. Och det här ser vi också i Malakis bok. Och en lite cynism har brett ut sig. Och därför kanske det också har någonting att säga till oss idag som lever i ett ganska cyniskt samhälle. Lite likgiltigt. Man är lite okänslig för sin egen tro på Gud. Och Malaki har tre kapitel och vi ska titta på inte två attityder, inte fyra attityder, utan tre attityder. En från varje kapitel. Hur pedagogiskt är inte det? Så säg. Och den första handlar om attityden till Gud. Där man har, alltså någonstans, det börjar alltid i Guds relationen, allting. Och här har man tappat bort vördnaden. Man har tappat respekten för vem Gud är. Och det här med att allting börjar hos Gud i relationen, det ser vi återspeglat i budorden. Det första budordet handlar om vad då? Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. När Jesus sen på något sätt anspelar på det här, så säger han, det viktigaste budet, vad är det? Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ. Det börjar alltid där. Och folket, både prästerskapet, ledarna och folket, har tappat respekten, vördnaden inför sin Gud. Det börjar så här i Malaki kapitel 1, vers 6, när Gud säger till folket. En son hedrar sin far och en tjänare sin herre. Men om jag är en far, var är då herden som jag borde få? Om jag är en herre, var är då vördnaden för mig? Detta säger Herren Sebaot till er präster som föraktar mitt namn. Och ni frågar, vadå? Vad har vi gjort? Hur har vi föraktat ditt namn? Och Gud säger, ja men genom att ni offrar oren mat på mitt altare. Vadå? Vad har vi gjort? Hur har vi kränkt din renhet? Jo, genom att ni säger Herrens bord betyder ingenting. Om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt, som är sjukt, är inte det något ont? Kom med sånt till din ståthållare, får du se om han blir glad och tar emot dig, säger Herren Sebaot. När Gud påtalar deras totala brist på vördnad, Och de bara, vadå? Vad menar du? Vem? Jag? Vadå? Vad har vi gjort? Ja, men när ni kommer till templet och ska offra. Ja, vi kommer till templet och offra. Ja, då tar ni något självdött djur som ligger i diket. Som ni släpar dit liksom. Här, ta ett djur. Det är vad ni ger till mig, säger Gud. Ni tar skräpet. Det är vad ni tar till templet och offrar. Och ni ser inget problem med det. Hallå? Så säger Gud till folket. Jag vet inte om du har hört det någon gång, men så säger Gud ibland. Hallå? Han säger, ni skulle inte göra så till ståthållaren. Det fanns ju ingen riktig kung, för att det var ingen riktig nation, utan en utsedd ståthållare. Ni, liksom, om ni tar det här skräpet till ståthållaren, tror han blir glad eller? Nej, det är klart vi inte skulle komma med det till ståthållaren. Nej, precis. Men till mig kommer ni med skräpet. Det är blinda, det är självdöda, det är vissna. Fattar ni inte? Och dessutom, vers 13, säger de så här. Ni säger, det är inte mödan värt, och fnyser åt det, säger Herren Sebaot. Ni kommer med stulna, halta, sjuka djur och bär fram det som offer. Ska jag ta emot det med glädje, säger Herren. Alltså man fortsätter, bär fram det värdelösa och säger, men vadå, det är inte mödan värt. Och Gud tröttnar. Han säger så här, vet du, stäng, ta fram nästa. Om någon ändå ville stänga tempeldörren. Han bara säger, hallå, kan vi liksom stänga ner det här ett tag? Jag vill inte ha det här. Och till och med hedna folken har mer respekt för mig än vad ni har. Vad håller ni på med? Vem tror ni att jag är? Och ett uttryck som kommer, jag tror att det är 24 gånger i Malakis korta bok, det är Herren Sebaot, som betyder härskarornas Gud. Så att Malaki försöker liksom nöta in det här, förstår ni inte vem han är? Har ni tappat bort storheten i Gud? Ni har tappat vördnaden, respekt. Attityden till Gud hade blivit väldigt, väldigt skev. Och det leder ofta in i det som följer i kapitel 2, som handlar om attityden till varandra. När jag tappar i liksom respekten för Gud, vördnaden för Gud, så händer också väldigt lätt någonting i mina relationer, mitt sätt att se på dig. För så länge jag har någon som jag, ska vi säga, ansvarar eller svarar inför, någon som jag böjer mig inför, som jag ödmjukar mig inför, så gör det också någonting med min syn på dig. Men när jag tappar bort det här, så händer också någonting i min syn på dig som medmänniska. Och kapitel 2, vers 10 får Malaki säga så här. Har vi inte alla samma far? Har inte samma Gud skapat oss? Varför går vi då svek mot varandra och kränker våra fäders förbund? Juda har kränkt det som Herren håller heligt, det som han älskar. Och de har gift sig med kvinnor som dyrkar främmande gudar. Och man höljer sig i våld som en klädnad. Utgångspunkten är på något sätt relationen med Gud, men när det brister så händer någonting i relationerna till medmänniskan. Och det vi ser här, att man alltså det ser ju inte bra ut. Vad är klimatet bland människorna? Man höljer sig i våld som en klädnad. Man kränker Guds förbund, sviker varandra. Plus att man medvetet bjuder in avgudadyrkan i sitt liv genom att ta kvinnor från folk som tillber avgudar. Och det som vi ser här är att när jag behandlar dig illa, då kränker jag någonting av det som Gud håller heligt. Och det är dig. När jag behandlar dig illa så kränker jag någonting av det som Gud ser som heligt, en annan människas värde. Relationen till varandra. Så det ser inte bra ut liksom bland folket i hur man ser på varandra, är mot varandra. Men mitt i detta som är lite då minst sagt ett önskvärt beteende mot varandra, så säger Malaki så här, vers 13. Dessutom gör ni detta. Ni översköljer Herrens altare med tårar, gråt och klagan, eftersom han inte vill se till offergåvan längre. Eller ta emot något från er hand med glädje. Och ni frågar, varför? Ja, men därför att Herren var vittne mellan dig och din ungdomshustru. Du har varit trolös mot henne trots att hon är din maka, din hustru som du ingått förbund med. Pernilla talade förra söndagen om varför. Denna stora fråga som vi alla på olika sätt genom livet kommer att ställa. När saker händer, när det gör ont, när jag drabbas på olika sätt och jag vänder mig till Gud och säger, Gud, varför händer detta? Eller varför händer inte detta? Och ropet säger, Gud, varför? Och ibland finns det, som hon talade om förra söndagen, ibland finns det inget bra svar. Vi får inget därför. Det vi får, det är ett jag är här från Gud. Jag finns med dig. Det är det enda svar vi får. Men i det här fallet, det här varföret är ett helt annat. För här finns det ett väldigt tydligt därför. Det är som att de har glömt Gud. De släpar det halvdöda djuret från diket in till altaret och säger, här, ta skräpet. Dessutom så är man våldsam mot varandra. Så, och man liksom bara håller på mot varandra. Och så kommer man till templet och så ber man. Och så säger man, Gud, varför lyssnar du inte? Och Gud kliar sig i huvudet. Och gör det till profeten. Fattar ni inte? Tror ni att jag skulle lyssna på er och välsigna er och ge er mitt liksom när ni håller på så där? Ni översköljer Herrens altare med tomma. Men Gud, varför lyssnar du? Det är klart jag inte lyssnar. Och de förstår. Så till deras varför finns det ett väldigt tydligt därför. Hur, min vän, kan du och jag förvänta oss att Guds välsignelse, Guds glädje, Guds frid finns någon annanstans än på hans vägar? Hur kan jag förvänta mig att Guds glädje, Guds frid, Guds omsorg finns någon annanstans än när jag försöker gå hans vägar? Det finns där. Men om jag går på helt andra vägar, säger Gud, jag struntar i dig, men jag vill ha ditt beskydd. Jag bryr mig inte om dig, men ge mig din frid. Då kliar sig Gud lite i huvudet och säger, Jörgen, hur tänkte du nu? Ja, mitt beskydd finns, min glädje finns, min frid finns, min omsorg finns här på mina vägar. Men folket där, de förstod inte. De bara säger, varför? Attityden till Gud hade fallerat. Det gjorde någonting med attityden till varandra som inte heller blev vacker. Efter det. Och det landar i kapitel 3 i attityden till givande eller synen på ägande eller om prioriteringar och överlåtelse handlar egentligen. I sammanhanget så är det ju tillgångar och givande, generositet som är i fokus. Men det här är ju ett uttryck för min gudstro. Det här är ju ett uttryck för om jag litar på Gud eller inte, hur stor han är, hur viktig han är för mig. Såg vi kapitel 1 där, när de tog det här halvdöa och släpade in i templet. Där det någonstans lyser igenom i Malakis bok att deras attityd är att det här med Gud, det får inte kosta mig något. Eller hur lite kan jag komma undan med och ändå någonstans få Guds välsignelse? Jag måste ha själv. Och så landar det i 3 och vers 8. När Gud säger så här. Får en människa stjäla från Gud, ändå stjäl ni från mig. Men ni säger, vad har vi stulit ifrån dig? Ja, men tiondet och offergåvor. Förbannelsen har drabbat er för att ni och hela folket stjäl från mig. Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer att öppna himmelens fönster för er och ösa ut välsignelser över er i rikt mått. De upplevde ingen välsignelse över sitt liv materiellt. Och det står om hur fälten inte bär frukt och såna här saker. Och de säger, vadå? Varför är det så här? Men ni stjäl från mig. Vadå? Vad vi stulit? Jag har inte stulit något från dig. Jo, säger Gud. Tiondet. Tiondet var ju, de hade ju levt med det som folk i, vadå? 1000 år. Så hade det varit en del av deras DNA. Det var en självklarhet. Det var en del av att tillhöra Guds folk. Det här är Guds del. När ni skördar, ta det första och ge. När djuren får avkommor, ta det första och ge. När det blir frukt, ta det första och ge. Det här var ju en del av deras liv som Guds folk. Och här tappar de bort det. Och inte nog med att de inte gav, utan de såg inget problem med att de inte gav. Börjar du se mönstret? Det fanns en okänslighet. Det var som att man gjorde lite grann och så var man okänslig för det riktiga. Man var lite immun. Man höll på lite grann, men det riktiga livet med Gud, det berördes man inte av. Vers 13 i kapitel 3. Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Och ni säger, vadå? Vad har vi talat mot dig? Ja, men ni har sagt, det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebaot? Här lyser ju attityden, hjärtat, så mycket igenom. Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner jag på? Alltså det här med Gud, det ska inte kosta mig någonting, utan det är bara, vad vinner jag på? Hur lite kan jag komma undan med här och ändå så att jag vinner på? Det är meningslöst att tjäna Gud. Och han säger, ni har talat hårda ord mot mig. Och de säger, vadå? Vem? Jag. Så var situationen. Både bland ledarna och bland folket då. Och så fick Malaki komma med ord ifrån Gud. Malakis bok är lite speciell i det här att det är väldigt mycket liksom tilltal direkt att Gud säger. Jag tror att om det är 44 av 52 versar är Gud som talar direkt och ganska lite annat. Och ropet är ju, vakna. Ser ni inte ert hjärtas tillstånd? Och jag tycker att om vi landar Malaki, egentligen om vi landar alla de här fyra profeterna som vi har läst, så är ju ropet, alltså det är faderns hjärta. Det är förälderns rop till sitt barn. Ett kärlekens rop som säger ungefär så här. Tag hand om er ande, säger vers 11. Nej, vers 16 och vers 5 i kapitel 2. Mitt förbund med honom var liv och frid. Alltså Guds hjärta för sina barn då, Guds hjärta för sina barn nu. Mitt förbund, det var då, det är liv och frid. Det finns liksom välsignelse på mina vägar här. Det som stod i kapitel 3 här om... ska vi se. Anton, går tillbaka till bild 14. Gå tillbaka två bilder. Sista två raderna. Pröva mig nu i detta, säger Herren, om jag inte kommer öppna himlens fönster och ösa ut välsignelser över er i rikmått. Det är Guds hjärta. Du kan landa i sista bilden igen. Det är förbundet av liv och frid. Gud vill ösa ut av sitt goda. Varför? För han älskar oss så mycket. Hans vägar är fulla av liv och frid. Och han säger, Jörgen, ta hand om din ande. Låt den inte förfärgas av cynism, av likgiltighet, av att du tror att du kan och liksom, fixa lite så här, jag kommer undan med det här. Utan låt ditt hjärta beröras. Så att du liksom, alltså jag vill inte vara likgiltig för Guds beröring. Om Gud påtalar saker i mitt liv så vill ju jag märka det. Vet du, jag vill känna av när Gud på något sätt överbevisar mig om synd. Om han skulle påtala att Jörgen, du har blivit hård, du har blivit cynisk. Vet du, då vill jag höra det. Jag vill känna det. Ja, men jag kanske blir ledsen. Ja, kanske. Men Romarbrevet talar om en sorg efter Guds hjärta. För Gud vill aldrig bara liksom överbevisa om synd och säga din usling. Utan Gud säger, Jörgen, ditt hjärta är hårt. Men jag vill att det ska vara mjukt så att du uppfattar mina välsignelser, ser mina vägar och lever i mitt förbund som är liv och frid. För att när du har ett hårt hjärta så missar du mitt goda. Du missar välsignelserna som jag vill ösa ut över dig. Därför påtalar han det ibland i mitt hjärta. Och profeternas ord är ju att väcka hjärtat. Någonting hade ju hänt med folket. Eller så hade det aldrig hänt. Kanske för en del. Det här kan ju vara faran för dig och mig som har vuxit upp i kyrkan. På något sätt alltid funnits med. Man liksom socialiseras in i tron. Liksom, ja, men det är sant. Jag tror att det är så. Det här är nog bra. Men det har aldrig hänt någonting här inne. Och då kanske anden behöver liksom få uppenbara någonting av Guds storhet. Så att jag blir fascinerad. Min tillbedjan växer. Jag får säga att wow, Gud, du är fantastisk. Jag följer dig inte bara för att det har blivit så, utan jag följer dig för att det finns ingen annan värld att följas. Någonting hade hänt i deras hjärtan som hade gjort att de hade blivit cyniska, lite hårda, lite likgiltiga, eller så hade det aldrig hänt någonting i deras hjärtan. Och så kommer liksom pappa ropet, kära barn. Vakna. Kom tillbaka till mina vägar av liv och fri. Ta hand om er ande. Låt det få vakna till. Böj er inför mig. Ser ni inte att jag är Herren Sebaot? Finns tillbedjan i ditt hjärta, min vän? Finns tillbedjan i mitt hjärta? beundrar jag honom? Finns det någon slags grundläggande kärlek till min medmänniska, till mina syskon i församlingen, om jag kan hjälpa? Eller så här, ah, där får skylla sig själv. Varför håller de på så där? Det är mest liksom bedömning. Jag sitter med i recensentklubben och skriver liksom recensioner om andra människors liv. Eller finns det en kärlek, en omsorg? Kan jag göra någonting? Finns det någonting om att jag har överlåtit mitt liv och sagt, Herre, även mina tillgångar ligger i öppna händer? Och det handlar inte om hur lite kan jag komma undan med. Här, du får avskrapet, du får resterna. Utan kan jag få överlämna mitt liv till dig tillsammans med mina tillgångar? Så Herre, här, använd det som du har satt mig att förvalta. Ta hand om din ande. Jag vill ha närheten. Jag vill ha att han berör mig. Jag vill ha hans kärlek. Jag vill vandra i hans förbund som är liv och frid. Fyra söndagar utifrån fyra profeter tycker jag landar i faderns rop till sina älskade barn. Ibland är rösten lite sträng. Och det är för att de har gått så långt bort ifrån honom. Så de är långt här borta. Så han måste lite grann höja rösten och säga, kom tillbaka mina barn. Jag är ju där borta. Men det är aldrig för att Gud vill straffa. Det är aldrig Guds vrede som är grunden till omvändelse. Utan det är Guds godhet som vill föra oss till omvändelse. Och kalla oss tillbaka till hans vägar, till hans förbund som är liv och frid. Jag hoppas att du hör Guds röst in i ditt liv, in i ditt hjärta. Guds faders hjärta som kallar dig alltid till hans närhet. Du kanske lever med ett varför i ditt liv. Varför blev det så här? Och det kan vara så att det är ett varför som var Habakkuks varför. Som du aldrig kommer få svar på. Utan i din smärta, i din nöd. Så kanske det är bara att Gud möter dig och säger, jag finns här, och det enda svaret som är. Men det kan också vara så att mitt varför beror på att jag har tagit steg bort ifrån Guds väg. Och då finns det därför. Och då säger han, vänd tillbaka mitt barn. Vänd tillbaka, så finns mitt beskydd, mina välsignelser, min godhet finns på mina vägar. Fadern ropar till dig och mig. Alltid, vill alltid dra oss nära oavsett vart vi är. Hoppas du hör hans rop även idag. Ska vi resa på oss och be tillsammans? Ni som brukar tjäna som förebedjare, några stycken av er välkomna fram på en gång. För dig som är ny här så brukar vi alltid göra så att vi vill ge dig möjlighet att någon ber en enkel bön för dig. Utifrån det som du har i ditt liv kan vara någonting som har väckts under predikan, eller det kanske är någonting helt annat du står i. Du kanske har en jobbig vecka framför, eller du har en jobbig vecka bakom. Du kanske är sjuk i din kropp, då vill vi be att Gud kommer och rör vid dig med sitt helande, med sin kraft. Så finns det människor som bara vill be en bön i all enkelhet för dig här, så välkommen fram på en gång och sök upp en. Så är vi andra i bön och i tillbedjan. Du vänder dig till Gud där du är. Hör hans rop in i ditt hjärta. Finns du här som inte har sagt ditt ja till Jesus, kan du göra det idag. Du kan bli född på nytt. Du kan få del av Guds ande i dig. Bli räddad för evigheten med en enkel bön. Sök upp en av våra vänner här framme, så leder de dig i en enkel bön. Men nu är vi bön och tillber den en liten stund. Ber för varandra och tillber honom. Herre, jag tackar dig att du är så god. Tack Herre för ditt förbund med människan. Att det är ett förbund av liv och frid. Herre, det är inte ett förbund av dom. Det är inte ett förbund av vrede. Utan det är ett förbund av liv och frid. Och jag ber att vi aldrig skulle tvivla på det. Herre, rädsla hör inte hemma i relationen till dig. Vördnad, ja. Respekt, ja. Att du är Gud och vi är människa, ja. Men inte rädsla. Och du kallar oss alltid på något sätt hem till dig. Tillbaka till dig. Tillbaka till dina vägar som är godhet. Tillbaka till dina vägar som är beskydd, som är glädje, som är tro, som är ro. Herre, du känner oss som här idag. Kanske finns några av oss som behöver höra ditt rop där du kallar oss tillbaka. Att vi får höra din röst där du säger: kom hem mitt barn, kom tillbaka. Låt mig få röra vid ditt hjärta. Mjuka upp det som har blivit hårt så att vi hör din röst. Tack Gud att du kan möta oss var och en utifrån våra behov som vi har var och en. Du känner vår längtan, du känner smärta som finns. Du känner en del rop som är varför, där det inte finns något bra svar. Men du lovar att vara nära ändå. Tack Gud att du vill fortsätta möta oss, röra vid våra liv så att vi får del av ditt liv och din frid på vår vandring här genom livet. I Jesu namn vi ber. I Jesu namn vi ber. Halleluja. 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 Välkommen fram. Du som vill att någon ber för dig utifrån den situation som du står i, vänta inte utan sök upp en förebedare på en gång. Så fortsätter vi tillsammans i bön och tillbedjan. Vänder oss till honom som älskar oss så mycket.